Välkomna till podden Livets hårda söndagsskola. En podd om ung vuxen tro som vi gör härifrån Saronkyrkan i Göteborg. Och vi är nu inne på vårt tredje avsnitt som idag handlar om bön. Och vår eminente gäst är Christoffer Lignell som ska få presentera sig själv här om en stund. Men tanken med varför vi gör den här podden kan man ju verkligen fråga sig. För det finns ju hur många som helst. Men vi tänkte så här, att mitt i en pandemi när man inte får mötas så som man vill, så vill vi ändå på något sätt hitta ett utrymme för samtal och att få lyfta frågor och ämnen som rör tro och kanske framför allt då vad som händer mellan de här åren mellan 20 och 30. Det är själva planen. Och vi vill inte tvinga oss själva att landa i massa kloka svar, utan vi tänker mer, vi ställer frågor, vi lyfter lite olika perspektiv. Och så kan vi få känna igen oss i varandra, att vi är fler som funderar och inte får allting att gå ihop. Och detta med bön ska vi då ta oss an idag. Och jag tänker, det är ett ganska svårt ämne. Men vi kommer inte ifrån det. Vi är ju så illa tvungna att på något sätt förhålla oss till det här med bön på något sätt. Så därför så tänker jag, ja men det är givet att vi ändå lyfter på locket för att ändå fundera kring vad är bön och hur ska vi förhålla oss till bön och bönesvar och så vidare. Så, vi som då sitter här, jag heter Caroline Sedon och är pastor här i Saronkyrkan med bland annat ansvar för unga vuxna.
Och jag heter Johanna Hedlund, jobbar till vardags som matte-NO-lärare på högstadiet. Har varit en del av Saron i kanske 3-4 år nu. Uppvuxen i en, om man ska tänka lite bön in i det här, så har jag liksom varit i de flesta sammanhang. Jag är uppvuxen i en baptistkyrka, men min tonår har varit i en pingstkyrka. Och jag har varit utomlands i Nicaragua och varit där som missionär, eller om man ska säga. Där det var väldigt karismatiskt och mycket, det kanske vi kommer in på senare också, mycket, det är mycket fysiskt som skulle hända där. Till att landa in mer i här då i Saron som kanske inte är så fysiskt och karismatiskt som det var i Nicaragua. Så jag har känt på alla. Och sen har jag då min moster i Svenska kyrkan som är min stora förebild. Så jag liksom trevar lite runt om överallt helt enkelt.
Spännande. Jag ska ju då leva upp till det här epitetet eminente. Och jag heter då Christoffer Lignell, bor i Lund. Jobbar som kommunikatör inom EFS i Sydsverige. Är även prästvigd i Svenska kyrkan för tjänst inom EFS. Och är också ikonmålare och poddare och skribent och lite sånt. Jag känner, alltså jag är ju liksom i utkanten där av spannet som borde få sitta här, tänker jag. Att jag är 39 nu. Att jag har liksom, jag har sista året att få åka på höstmöte. Så där. Det är tungt alltså.
Men vet du inte att i år så höjde de gränsen på höstmötet till 49?
Nej, jag vet. Jag håller ju tummarna över att det här blir något mer liksom konstant än bara just för i år. Så där.
Jag tycker det känns underbart att man blir vuxen först vid 50.
Det är bara pushing it hela tiden. Unga vuxna, 50.
Ja, det är ett kort spann mellan vuxen och sen pensionär. Det är liksom, ja, man har verkligen 15 år på sig.
Ja, verkligen. Det är då det ska hända.
Ja, exakt.
Nej, men jag kan ju känna igen mig där också av att det funnits i väldigt många olika miljöer. Och jag tänker väl att det är både någonting som är väldigt fantastiskt med den tiden. Jag tror att det fortfarande är så att många unga och unga vuxna, man rör sig ganska fritt så där över konfessionsgränser och teologiska gränser och sådär. Och självklart som är allting så är det nog på gott och ont, men jag upplevde nog också en väldig glädje i att få göra det, och att det har gett mig väldigt mycket att få göra det och fortsätta få göra det. Så det tänker jag kan vara, jag tror att det är en tillgång, jag tror att många kan känna igen sig i det. Liksom. Men därför kan det just vara ännu viktigare att också få prata och ibland se vad är vad. Vad är det vi känner igen av bön eller bibelläsning eller gudstjänst? Vad är kärnan i det vi känner igen i de här olika sammanhangen och vad är det som faktiskt kanske kan skilja oss åt?
Ja. Ja, och vi kommer ju komma in mycket på det där, tänker jag. Att ja, men bön, man kanske har lärt sig ett visst sätt att be. Och man är van vid det och känner sig trygg med det. Och när livet förändras och tron förändras så kanske man tvingas lära sig nya former. Och det där är inte alltid helt enkelt. Men det är någonting som man på något sätt måste ta sig igenom. För att risken är annars att man bara checkar ut. Mm.
Ja, och det tycker jag är så konstigt, för jag kan ju fortfarande, jag tänker bön, jag har en så tydlig bild. För jag hade ovanför min säng när jag var liten en så här jättefin målad bild och så stod det Gud som haver barnen kär bönen. Och för mig fortfarande, tänker jag bön, då är det ju den bilden av det här lilla barnet och lammet jag ser. Mm. Så även om jag har varit runt mycket och det har liksom förändrats genom liksom min tonårstid och min unga vuxna tid, så alltså, bilden är fortfarande låst i att det här är bön. Det knäböjande barnet vid lammet, vid den här liksom. Jag blir liksom lite frustrerad över att min hjärna inte kan släppa den. För jag tycker den bilden hindrar mig väldigt mycket. För det är så man ber. Knäböjande, liksom vid sängen.
Vid ett lamm.
Ja, vid ett lamm. Det är väldigt,
det är jobbigt när man bor i lägenhet och inte kan ha det där lammet kvar.
Ja. På något så här Ikea-gosedjur bredvid sig istället då. Mm.
Man har ju sådana bilder som är mer eller mindre svåra att skaka av sig. Mm. Men jag tänker vi kanske börjar där. Och så får vi ställa frågan, vad är bön? Och så får ni ge er bild av vad ni tänker. Vad är bön egentligen? Kristoffer, vill du börja?
Nej, men i alla fall. Nej, men jag... Jag tänker att det är så svårt att, alltså det är så svårt att på något vis ibland med liksom definitioner av någonting som är och beskrivs som så naturligt och självklart. Alltså ibland så kan det bli lite som att vi frågar varandra, kan du beskriva vad är luft liksom? Och då kan vi kan både bli så här molekylärbiologer och förklara och kemiskt förklara vad syre och luft består av liksom. Vi kan också bara säga men det är det som håller mig vid liv liksom. Och båda svaren är sanna så att säga. Men inget av svaren är heller uttömmande, utan det är ju på samma sätt som man skulle besvara frågan vad är luft, så är det sammansatta liksom, på något vis, och det komplicerade är det, för att alla de här elementen som vi kan lyfta in, det är syre, det är att jag lever, det är ju den helheten som skapas där som man någonstans samtidigt är så svårt att sätta ord på. Och så kan jag bli ibland när jag tänker på bön. Och när man får den här frågan, vad är bön, så kan jag tänka att testa så får du se. Liksom. Och jag vet inte om jag skulle riktigt kan, jag vet inte om jag kan säga det riktigt, om man måste liksom gun to the head, hjärtats samtal med Gud. Fast det blir också så här, ja.
det låter ju fint.
Ja, det låter bra, men vad är det liksom? Ja, säger det så mycket. Men jag tänker att det ofta är så med de här de mer mystiska erfarenheterna, den mystiska sidan av tron, att det är i sig svårt att sätta ord på vad det faktiskt är vi talar om. Liksom. Hur tänker ni? Vad är bön? Liksom? Förutom lammet då?
Förutom lammet. Ja, men jag har brottats lite med den frågan också, kanske framförallt under liksom det här coronaåret. Jag har ja, men alltid haft svårt att hitta min, om man säger, egna bön. Min egen, det som man kanske på bibelskola är känt liksom personlig andakt och så. Brottas väldigt mycket med att jag gillar inte att vara ensam. Och att då sitta liksom, om man tänker tyst på sin egen kammare, om man ska använda liksom det fina bibelspråket, har varit väldigt skrämmande för mig. Och jag har liksom aldrig fått ro i den typen av bön. Så jag har väldigt svårt för den bilden av bön som mitt, även om jag förstår att det kan vara mitt egna samtal med Gud eller min egen stund med Gud, så trivs jag mycket bättre i en bön som är alltså med vänner eller i hemgrupp eller i kyrkan, när jag inte är fysiskt ensam, även om jag kan vara i huvudet ensam med Gud. Och om det är fortfarande är bön, eller vad nu bön är, men så får det liksom, för mig tar bön ofta sig uttryck i någon form av gemenskap snarare än i min ensamhet.
Så är det ju på ett sätt för mig också. Alltså när jag hittade tidbönen, så var liksom, det var en sån nyckel i mitt eget böneliv. Att just det, jag kan be tillsammans med andra på ett sätt som inte kräver att jag är inne i något typ av flow. Som är bara otroligt enkelt att följa med i, oavsett mina känslor och oavsett allting egentligen. Jag behöver inte ha någon förberedelsetid eller sådär, utan det är bara att kasta sig in. Och det har varit en räddning för mig i mitt bönliv. Men förutom det, det är liksom den gemensamma bönen för mig som känns avgörande. Annars så ber jag ju bara i tystnad. Jag har liksom just nu ganska svårt för mig den här typen av fri bön. Både om jag liksom ska be framför lammet på kvällen. Så, den typen av bön, och när det är fri bön, vilket jag ju hela tiden utsätts för i grupp som pastor. Det är ju... jag famlar då ofta, tycker jag. Men jag har försökt hitta ett sätt som ändå är på en rimlig nivå.
I den där åren, liksom unga vuxna åren för mig, så kom jag i kontakt med fanns jättefina och bra sammanhang där jag fick möjlighet att verkligen liksom dekonstruera och plocka isär och ifrågasätta och samtidigt verkligen vara mitt i en kristen gemenskap och göra det. Jag hade också möjlighet att läsa på, börja min teologiska utbildning på det som då hette SALT, det som nu heter ALT. Så där läste jag 3 år innan jag läste vidare i både Lund och Uppsala. Och där fick jag väldigt goda verktyg, tycker jag, för att kunna just plocka isär sådär. Det jag märkte att när det väl skulle plockas ihop någonting där efteråt så blev det lite för mig, så märkte jag att det fanns vissa saker, det kunde vara ord, det kunde vara teologi, det kunde vara författare. Och det fanns vissa saker i kyrkans tradition där jag märkte att det här när jag möter det här så är det någonting som jag lite sparkar bakut inför. Så kunde det vara någonting som jag först kanske just kunde uppleva det här känns inte som mitt, eller det här språket är inte mitt. Men där det blev för mig snarare att jag märkte efter ett tag att jag lär mig det här språket. Jag lär mig vad det här sätter ord på, någonting som från början, alltså det är en tillvänjning. Jag tycker det är intressant det när lärjungarna ber Jesus och de frågar honom, lär oss att be. Och då säger inte Jesus varken någonting sentimentalt. Liksom. Det här ska vara er inställning när ni ber. För då är hör verkligen Gud. Se till att ni är pepp, eller se till att ni har ett flow i bönen. Och han säger inte heller så här, ja men då ska ni be så här och på det här sättet. Och ni ska bara prata bara fritt ur hjärtat. Utan han ger dem Herrens bön. Han ger dem faktiskt en färdig, om vi ska säga det, färdigskriven bön. Nu var det inte riktigt så man använder det i urkyrkan, så använder man Herrens bön just som ett mönster för bönen. Men det är ändå en ganska tydlig ram för bönen. Och det finns någonting både i den där aspektet av att behöva lära sig någonting och att Jesus är ganska osentimental. Det där tror jag kan vara en... Jag tror att sentimentaliteten i... Jag tänker, ni är uppvuxna liksom i frikyrkan på olika sätt. Jag är uppvuxen inom EFS och den kanske frikyrkliga delen av EFS. Och jag tänker att vi i överhuvudtaget i frikyrkan och de väckelsekristna liksom, traditionen, så finns det en sån, det finns en sån, en god sida av det, men det finns också en baksida av just sentimentaliteten. Det är en frestelse för oss. Det blir lätt att vi ska, bönen ska kännas på ett speciellt sätt. Vi ska vara, som du sa, vi ska vara ett flow. Vi ska vara ett, och då blir också bön en mental övning. Det där har jag kämpat, och kan fortfarande kämpa jättemycket med. Om jag bara läser en bön, är det verkligen en bön då? Ska jag inte verkligen mena vad jag ber? Men i slutändan, för mig så blev det, det blir bara att försöka anstränga sig och försöka ha någon egen psykoanalys varenda gång över allting man gör, någonting överhuvudtaget. Och det där tror jag är en utmaning i våra liksom delar av kristenheten och delar av kyrkan, att våga utmana det och ställa oss frågan, är det så? Måste det kännas på ett speciellt sätt? Måste jag känna på ett speciellt sätt när jag, eller för att ens kunna be?
Ja, för jag kan tycka att det kan vara så himla svårt när man, men ska man liksom ge allt till Gud, men just nu är jag inte alls så sugen på att vara med Gud, kanske. Jag är mer taggad på att egentligen kolla på Netflix, eller jag är mer taggad på att jobba, eller jag känner att jag behöver det mer snarare än vad jag behöver vara med Gud. Och just nu har jag bara en väldigt, väldigt liten del av mig som vill vara med Gud, och då är det lätt att bönen för mig blir ett tvång och blir liksom så här ett checka av. Ja, nu har jag gjort det idag, har jag gjort det. Och det är ju klyschigt och lätt att säga liksom i sådana här sammanhang med att nej, men idag så har jag bara det här lilla, Gud, och jag vill egentligen inte sitta här, men nu gör jag det ändå, amen, utan att känna särskilt mycket. Och det kan ju vara ett sätt att liksom få, ja, men få be och få kanske bönen att, den är ju ärlig fast den är inte så kul någonstans. Och jag har varit där mycket, att jag känner att jag har egentligen ingen lust att vara i den här bönen just nu. Däremot då att komma till kyrkan, att be det gemensamma, för då har jag inte den här pressen att jag måste så djupt kanske rannsaka mig själv inför varje ord jag säger. Det redan finns skrivet i tiderbönen, så finns det redan liksom färdig rytm, färdig liksom, och det kan vara så otroligt vilsamt från det här, jag behöver känna rätt för att kunna ens börja be, istället för att bönen får vara starten.
Jag tror det var, jag läste ett sånt här avsnitt av Pilgrim, den här tidskriften, och att det var Rowan Williams som skrev, det var en superkort grej bara. Han sa, bön är ibland tråkigt som det mesta i livet, vilket inte liksom är någon överraskning. Men att vi tror att bön är någonting annat i förhållande till resten av hur vi upplever vår vardag. Men att det är väl självklart, som om allting annat som vi håller på med, så är bön också någonting som är tråkigt ibland. Men vi gör det ändå, precis som vi gör saker ändå. Och att liksom, varför ska vi hela tiden, liksom det här typiska att vi alltid liksom särkopplar det andliga livet från resten. Och att vi tänker att det fungerar på ett helt annat sätt. Men vi är ju som vi är och känner som vi känner. Mm. Och om vi lite mer skulle kunna acceptera att det är så det fungerar, så kanske ett ok ändå skulle falla av. Men det är så svårt, för att vi lever med de här bilderna med lammet, eller vad nu tusan det är som vi har för bilder, som det är liksom svårt att skaka av sig. Just det här med om bön är beroende av att det gör någonting med mig på sikt, att jag ska se något form av resultat. När är det lönt? Eller kan man utvärdera bön på något sätt? Det är ju en sån grej som i alla fall jag brottas med. När vet jag att det fungerar?
Ja, hur fungerar bön, och vad är, så att säga, kan vi bevisa att bön fungerar, eller är det liksom bara någon konstig bild vi har som människa, vi behöver bevisa det här? Och där blir ju kanske då bönesvar en så här tydlig grej. Ja, men jag har fått bönesvar, då funkar bön. Och om det är det enda sättet, och att man har ett behov av att få bön att fungera, är det ett annat sätt vi säger att bönen är verklig? Förstår ni vart jag är någonstans i mitt huvud nu?
Ja, alltså Jag tänker att jag och min fru har haft ett samtal även om hon inte gör någonting av det jag har sagt att hon ska göra. Eller bett honom, henne om. Så att det är klart att bönen har varit bön. Lika mycket som mitt samtal med min fru var ett samtal med min fru. Vad det sen ledde fram till, ja, det bevisar ju egentligen ingenting. Vad konsekvensen blir av det samtalet, det bevisar ju egentligen inte något, tänker jag. Jag förstår vad jag menar. Alltså, den frågan blir, är bön verklig? Ja, det är den. Men om det är så att säga samtalet vi pratar om, den kommunikationen liksom. Snarare så kanske ju frågan blir som vi ställer, är Gud verklig? Ja, men jag läste en sak av Anders Pilt som är dominikanbroder och präst här i Lund. Och jag har burit med mig det därför att det var en sån där sak som du sa innan, Johanna, att man läser det och så känner man så här, uff, det här är sant. Och sen så känner man direkt efteråt, det här var ingen kul. Det är ingen kul om det här är sant. Och han sa så här, att de enda som gnäller, han sa så här, den personliga andakten, det är som att borsta tänderna. De enda som gnäller över det är barn. Vi vuxna, vi borstar tänderna. Och sen tänker vi varken så här, om det är helt kul eller om det är tråkigt eller om det är... Vi gör det. Lite som du är inne på, Caroline, att det, jag tänker att det finns, precis som i ett hushåll, så är det i kyrkan liksom. Det finns högtidsdagar då det är fest och det är kul. Men en vanlig vecka så är det mycket som bara ska göras. Alltså maten ska lagas, det behöver städas. Det är mycket saker som man bara behöver göra. Och ibland kan jag tänka att kan vi få tänka våra liv lite mer så, våra andliga liv lite mer så. Att det kanske inte gör så mycket. Biskop Anders Arborelius brukar ofta återkomma till det så här. Det ska inte vara kul att gå i kyrkan. Vem har sagt att det ska vara roligt? Jag ibland undrar om vi sätter in vårt andliga liv i kategorier som där de inte ens hör hemma. Liksom. Det har inte med saker att göra. Det ska bes, det ska gå i gudstjänst, det ska ges till de fattiga. Det är saker vi gör. Ibland är det kul, ibland är det mindre kul. Liksom. Ibland är det god mat när det är middag, ibland är det bara mat.
Det känns som att vi fortfarande i många frikyrkliga sammanhang säljer in tron på det sättet att det är något kul. Och det är en krydda i livet som ger det där lilla extra som vi säger att folk saknar. Och även om vi kanske själva vet om att det inte alltid är så, så är det så vi presenterar det för nya. I hopp om att,
absolut,
att de ska bli intresserade. Men vi kanske skjuter oss själva i foten genom att göra så.
Ja, men ibland är det också i hopp om att det ska vara så för oss. För vi längtar själva att det ska vara så. Att tron ska vara en upplevelse eller tron ska vara en krydda. Eller bönen och gudstjänsten ska alltid ge någonting till någonting annat. Jag ber för att få kraft eller ork eller... för att jobba eller jag går i gudstjänst för att bli klara veckan. Alltså, och det finns det hela tiden det här perspektivet av att men är det inte gott i sig? Liksom? Är det inte bra i sig? Är det inte någonting som har ett värde i sig? Jag tänker ofta det på ibland när jag tänker på bönesvar. Vad är det egentligen Gud vill ge oss? Egentligen så finns det bara en sak Gud vill ge oss och det är sig själv. Det är det som hela den bibliska berättelsen går ut på. Att Gud ger sig själv till människan. Problemet, tänker jag, med bönesvar är inte så ofta att Gud inte hör vår bön eller svarar på vår bön. Det är att vi inte, ja, djupa sett många gånger inte vill ta emot det Gud har att ge. Jag vill inte ha Gud, utan jag vill ha kraft. Jag vill ha ett bra jobb. Jag vill ha en bra man. Jag vill ha bra barn. Det är det jag vill ha. Och så kommer Gud och säger, fast jag vill ge mig, precis, själv. Och det säger jag, nej men tack, det är bra. Jag har köpt en åker eller jag har...
Jo, precis. Man vill ha effekten av det som Gud kan ge.
Ja, och i vilken relation som helst, tänker jag, mellanmänsklig relation, så det är ju ingen rolig relation att vara en del av. Om man säger till den ena, till sin partner, jag älskar dig. Varför då? Därför att du är du. Och det är något oförklarligt i varför egentligen jag älskar dig. Men jag gör det. Och jag vill leva tillsammans med dig. Och den andra säger, oh. Och jag vill ha dig därför att du är bra på att laga mat. Eller uppfostra barn. Det är därför jag vill.
Aj, aj, aj.
Liksom. jag vill ha dig utifrån dina, vad du kan ge mig. Liksom, och vara för mig. Du ger mig, du gör mig glad. Det är hemskt när folk säger så. Han gör mig lycklig. Och så slutar han att göra dig lycklig. Då ska ni bryta upp då, eller? Men det är så sjukt att vi så ofta tänker så om relation med Gud, liksom.
Ja,
men hur gör...
Jag tänker
ja.
Så.
Ja, jag tänker också så. och det är samtidigt där jag tänker att det är precis därför att vi så ofta tänker så. Jag tänker så mer än er, för jag är äldre än er. Så jag har tänkt så längre än er, och mycket mer. Nej, men alltså, jag tänker att det är precis därför vi behöver be och gå i gudstjänst och fira mässan och höra ordet. För att det ska formas något annat i oss. För att vi ska formas en längtan som faktiskt är att vi i slutändan älskar. Istället för att hela tiden söka att bli älskad. Så kristna livet, tänker jag, är egentligen en enda lång process ifrån jag till du.
Precis. Men det är också en grej som man säger. Som ju är så sann. Och sen så bara brottas man som en galning med sin egen självupptagenhet. Då känns den där orden så långt ifrån på något sätt. Men jag tänker på det där som vi var på i början. Och bara för att återknyta. Det här med att förlora någon bönevana eller böneform. Som man tidigare liksom har klamrat sig fast vid. Och som man kanske har hittat liksom ett sätt att umgås med Gud på. Som man känner, här kan jag slappna av, här... odlar vi relationen. Och sen på något sätt så tas det ifrån en för att tron förändras eller livet förändras eller sådär. Har ni erfarenhet av det? Hur ska man tänka kring den typen av erfarenheter?
Ja, men jag har ju haft väldigt blandade erfarenheter då av, om man ska säga, olika typer av bön. Där liksom det kanske största skillnaden är det året som jag då bodde i Nicaragua. Och det, där var det, ja men, när det är förbön för det första där så säger man, nu får ni gå fram om ni vill ha förbön. För första går man fram i kyrkan när man vill ha förbön då. Och det är inte på någon liten svensk, ska jag eller ska jag inte. Utan det är ju stormning till liksom längst fram i kyrkan. Och sen så ska man, så går de som är förebedjare fram och lägger handen på. Och vi som var där som missionärer var ju väldigt så här, det är klart att ni ska vara förebedjare. Det här kommer ni som missionärer. Och då sa, jag var 22 tror jag var, när jag var där. Och så sa min mentor där till mig, men akta er lite, be inte för de största männen. För att det var liksom grejen var att man skulle falla i anden då så fort man bad. Så att hon bara, var inte för nära, för att den här folkmassan, den blir liksom farlig när de börjar falla. För börjar en falla så faller alla. Och risken är att du hamnar under.
En så faller flera.
Jag tror att hon hade med om en hjärnskakning då. När det hade liksom varit några stora... bönemöten så. Och det tyckte jag ju var så här, men det här är inte så konstigt, för där, så funkar det där. Höll mig väl liksom lite undan, men tyckte det var lite läskigt och lite så konstigt i början. Men det blev min vardag, att så fysiskt uttrycksfullt varenda gång man ber för någon, då var det framförallt när vi bad för folk som det hände. Till att då komma till Sverige, där och när jag kom tillbaka till Sverige så flyttade jag hemifrån, jag flyttade ner till Göteborg, flyttade ihop med mina tjejkompisar, ett tjejkollektiv där vi alla hade liksom bibelskola. Vi skulle, men nu ska vi be tillsammans, för nu bor vi i ett kristet kollektiv. Så varje onsdag har vi bön, och det blir lite, ingen av oss tog initiativ ibland. Så bara, vem tar initiativ den här onsdagen till att be, för att jag orkar egentligen inte. Och sen så blir klockan 9, men vi glömde tydligen idag, hoppsan.
men också komma då gick jag runt till massa olika kyrkor. Men för mig blev det då en sån vilsamhet att landa här i Saron där bönerna lästes tillsammans. För då också behövde jag inte komma på en bön varenda gång jag skulle be någonstans. Och jag tyckte det var så skönt med det här tydliga, stabila, inte risk för hjärnskakning när man ber för folk. Absolut, jag tror att en del trivs jättebra i sådana sammanhang. Jag trivs inte i det sammanhanget. Och trivs mycket bättre där. Ja, men kanske också för att jag är lite, ja, men det ska bli rätt för mig. Jag är lite prestationsprinsessa. Och då är det skönt när någon annan redan har gjort det före. Mm. Och den här bönen har betts 1000 gånger, miljoner gånger innan mig. Och då hänger det inte lika mycket på vad just jag säger. Utan att snarare kanske att jag är med och gör. Mm. Och det är väl liksom en resa jag har fått göra.
Och jag tänker också där på att, ja men, jag tänker Peter Hallow sa en bra grej, liksom, han har sagt flera bra grejer, men en bra grej han sa, det var ju just om detta med liksom den personliga andakten, men ha ett ställe där du sätter dig ner och tänder ett ljus och ibland så är det din bön. Och så satt man och tänkte så här, nu, vad är min bön? Att du satte dig ner. Det var din bön idag. Och det handlar ju inte om att, det handlar inte om att säga så här är den perfekta bönen, utan det handlar om att säga så är det ibland. Jag tänker lite tillbaka till tandborstningsmetaforen. Tänk om det var så varenda gång man satte sig ner att man liksom skulle behöva så, nu måste jag hitta vilken tandborste ska jag ha och vilken tandkräm ska jag ha och ska jag liksom borsta, åt vilket håll ska jag borsta? Oj, liksom. Det, så gör vi ju inte, liksom. Vi, lika lite som vi, liksom när vi ska ställa oss och göra mat, att vi har ställt saltet på fyra, liksom vi ställer saltet på olika ställen varenda gång. Och liksom hittar en ny pastasort. Det är inte så vi funkar som människor, liksom. Vi är inte konstruerade på det sättet. Vi dras åt att hitta vanor, sådär. Och ska vi vara helt ärliga, för oss som ändå varit i kyrkan ett tag, och katten är det så att när man har suttit med i de där fria bönestunderna eller fria gudstjänsterna ett tag så märker man att de ser ju ganska lika ut. Nu sätter vi oss här och då kan jag sätta 5 spänn på att Bosse kommer att börja be. Han kommer att be så här, han kommer att be för det här. Och sen så kommer det bli lite tyst och sen så kommer jag veta att sen kommer Mohammed att sätta igång. För han tål inte när det blir tyst. Och han kommer att be ungefär det här på det här sättet. Ja, och så blev det så. 8 gånger av 10. Och för mig bara bevisa det där att ja, men det är så vi funkar. Vi behöver inte värdera så mycket över det. Det är så vi liksom människor funkar. Men varför då inte exempelvis hitta en bönerytm eller hitta ett bönesätt där vi gör det där bra? Och där det just är, det här var min bön idag. Jag satte mig ner. Och det duger. Det var bra. Men det är bättre att jag gjorde det. Så tänker jag ofta ibland. Det är bättre för att bota min så här känslomässiga tradition. Så här borde det vara när man ber. Så tänker jag att det måste vara bättre att jag har bett en torr fader vår. Än att jag inte menar det. Och inte känna någonting än att jag inte gör ber alls. Det måste vara bättre.
Det har jag funderat på för... Jag är alltid uppvuxen med bordsbön och det har jag liksom tagit med mig. Det hade vi i kollektivet och jag och nu också. Att finns det någon torrare bön än bordsbönen någonstans? När man egentligen, jag är också väldigt, väldigt så, min energi är väldigt beroende av mat. Så precis när jag har satt mig ner och det är dags att äta, då är det mycket tunnelseende mot maten då. Tack. Och det blir en snabbare och snabbare för varje gång. Men där har jag också liksom tagit den tanken. Men ska man ens be bordsbön? För att jag lägger ju inte ner en enda uns av min själ i bordsbönen. Men någonstans känns det ändå bättre än att inte be bordsbön alls. För även om det
är rabbling av ord som jag sagt så många gånger, så säger det någonting om att jag vänder ändå det här mot dig i tacksamhet till Gud, fast jag inte alls känner någon tacksamhet alls kanske just nu.
Nu när ni pratar så kom jag på en sån här, en gubbe som var i min hemförsamling när jag var liten. En hemförsamling, liten. Och han var en sån här LP-man, alltså före detta alkoholist som blivit härligt frälst. Och varje söndag så bad han samma bön. Han ställde sig upp längst bak i gudstjänsten. Och så bad han så högt, liksom, så att det hördes liksom, högt och tydligt. Och då tackade han Jesus. Jesus, jag tackar dig för att du har frälst mig. Da, 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 da. Och så bara gick den här liksom, vändan igång där han berättade om sitt liv i bönen. Och det var ju så här, man kunde ju ställa en klocka så här. Man vet. Conny, han kommer ställa sig upp här. Liksom. Och att det... att då tänkte jag ju, han har en sån otroligt stark tro. Och liksom, han hade ju en väldigt häftig berättelse om när livet totalt hade liksom ställts på ända. Men jag bara blir påmind om honom nu när ni pratar utifrån det där med att det är inte säkert att han kände så där wow, Jesus! Som han bad. Utan han hade hittat en form för det. Men han visste på något sätt att han var tacksam, så han bad det på det sättet varje gång. Och att det antagligen gjorde någonting med honom, att så här, jo men jag vet på söndag då ska jag till Jesus för att jag är frälst.
Och jag tänker också det där att vi behöver som, ja men som du, ni har båda varit inne på det, att vi får också tänka där ibland att de väckelsekristna traditionerna har ett sånt bra fokus, men ändå ett fokus på det personliga som ibland tenderar till det privata. Alltså det är det som är grejen, och det kan ibland bli utvärderas utifrån, allt annat utvärderas utifrån det. Har du gått på gudstjänst? Ja, vad bra, det är för att stärka min personliga tro. Jag ber för att stärka min personliga tro. Och så ligger det där personliga tro någonstans som ett givet täcke över allting. Och det är liksom ett tolkningsmönster som egentligen aldrig ifrågasätter, men som hela tiden är det som det är det vi pratar om, så att säga. Och alla vet vad det är, fast ingen riktigt vet vad det är. Och där tänker jag att också att vi mår bra av att, som ni har varit inne på, att vända på det där. Bibeln säger inte du så många gånger, men ni väldigt många gånger. Och det är så vi är kristna i grund och botten. Det tar inte bort att jag också tror att vi behöver ha det där, det enskilda personliga samtalet med Jesus liksom. Men att ibland så kan vi må bra av att få vända på skutan lite och tänka först och främst vår bön. Vår gemensamma bön. Alltså kyrkan ska be. Och det får jag vara en del av. Och där lär jag mig också att be. Det är tillsammans med alla lärjungarna som Jesus lär oss att be. Och det är inte min fader som är i himlen, det är vår fader. Jag tror att vi kan må bra av det och tänka det mer gemensamt ibland. För mig har ju också tidebönen varit någonting som verkligen har, för mig är tidebön att be tillsammans. Jag kan märka ibland när jag hamnar, för jag hamnar ju också i de där tillfällena och grupperna där vi ska bara be lite, låt oss be lite. Och jag tänker på det ofta när jag sitter där, att fast ber vi ihop nu? Vi sitter här lite småtysta och sen så ber du, och så blir lite tyst och så ber du. Och så formulerar du en bön. Och så formulerar du en bön. Och så, alltså min favorit i bön, det är ju den här när folk börjar undervisa i förbön. I den fria bönen. Har ni varit med om den? Ändå så är det ju att berätta. Alltså ändå så är det så här, man berättar om sitt liv. Liksom. Eller så är det där liksom, som du säger i ditt ord. Och det betyder ju att man bara, nu predikar du. Jesus vet det här. Han har inget behov av att höra. Han vet fullständigt koll. Men du vill undervisa oss. Jag är med på det. Men kan vi ta det sen? Liksom. Och min reflektion har ofta varit att, men är det här, ber vi ihop här nu? Medan tidebönen eller gudstjänstens liturgi, där ber vi faktiskt ihop. Där lovsjunger vi tillsammans. Vi sjunger sångerna. Vi ber också psalmerna. Vi ber de här sakerna faktiskt tillsammans. Liksom, som gemenskap. Och tidebönen om någonting också utmanar mig jättemycket i att förenas med Kristus. Alltså I tidebönen så ber vi faktiskt de böner som vi vet Jesus själv bad. Och ännu djupare så är det egentligen Jesus som fortfarande ber saltarens salmer. Annars hade vi kan inte be saltaren. Alltså jag är utan skuld, bla bla bla, alla de här grejerna. Eller döda alla mina fiender. Det är Kristus som ber. Så att be salmerna är på något märkligt sätt också att faktiskt på djupet förenas med Kristus. Och det förenas med de andra. De människorna som faktiskt lider och är förföljda. Bland våra bröder och systrar och andra människor idag. Det är också att förenas med kyrkan i hennes stora bön. Och genom historien som du sa, det här är böner som bets miljontals gånger och som bes nu idag. Precis när vi sitter här så bes det någon psalm någonstans liksom, i något kloster eller kommunitet. Och det förenar oss också med vår djupare historia med det judiska folket som också ber de här orden och har bett dem i 1000 år liksom, innan Jesus ens föddes. Och det är ganska häftigt. Men jag tror att vi skulle må bra av det här, att ibland vända på steken och tänka vår gemensamma bön som ett, åtminstone som ett komplement till min bön. Men har ni några tips om man så tycker att det är jobbigt att be då? Men skulle vilja be?
Jag vet inte om jag har ett tips. Men om man tänker den egna bönen. Jag har gått i andlig vägledning. Och då fick jag alltid den första frågan jag fick när jag kom och satte mig. Var alltid, vad rör sig i dig idag? Och den frågan tycker jag, den återkommer jag till ganska ofta, nästan liksom dagligen, som en liksom reflektion. För det blir så himla tydligt, eller det var ju en sån situation när jag tänkte, men nu kommer det vara så himla mycket Gud. Och att första frågan på ett sätt inte säger ordet Gud, utan frågan handlar om vad rör sig i dig idag? Och att få det som en utgångspunkt. Och någonstans i ett andligt samtal så blev det ett samtal mellan oss två som en startpunkt. Men i en bön så blir det ett sätt att för mig att påminna mig, okej, just nu är det här jag har fokus på. Men jag stannar upp lite, funderar på det och i det så kan jag få lämna det till Gud.
Mm.
Det behöver inte vara mer än så. Det kan liksom vara om vi återgår till att tända ljuset. Det kan få vara min bön att jag bara, okej, just nu är det här som rör sig i mig. Det är det som är i framkant och det är det som har mitt fokus. Ja, det är där jag är.
Caroline, du är ändå pastor nu.
Jag är ju ändå pastor. Ska jag försöka agera som det också? Nej, men i perioder så har jag väl haft väldigt mycket nytta av den här formen examen. Alltså att mot slutet av dagen reflektera över vad hände idag egentligen. Och att liksom på något sätt gå tillbaka och tänka igenom en dag. Och att göra det för sitt inre och också bjuda in Gud i den tillbakablicken. Det var för mig liksom en hjälp. Där så här, men det gör någonting med mig att jag inte bara lever på mitt liv. Och dagarna bara liksom försvinner iväg. Utan ja, men jag vill ändå på något sätt tänka på vad händer egentligen. Jag vill vara medveten om mitt liv på något sätt. Då får Gud vara med i den reflektionen. Och det är inte så att jag liksom kommer med mina önskningar då. Utan det är mer bara, så här var dagen idag Gud. Liksom. Och jag får liksom sluta med att bara lägga den i Guds händer. Och att det är ett ganska behagligt sätt tycker jag att be. Och sen överlag kring bön som jag sa i början. Jag försöker ju att vara tyst. Alltså att inte tänka så mycket så här, nu ber jag. Utan tvärtom så här, kan jag rensa min hjärna så mycket som möjligt. Och bara försöka vara stilla på ett sånt sätt som jag i princip aldrig annars är. För att jag behöver de typen av liksom mellanrummen. För att jag tror att Gud är närvarande där utan att det på något sätt måste, att jag måste rikta min tanke då, utan bara kan jag liksom försöka skala bort vad händer då. Det är ju liksom det som funkar för mig, eller har funkat för mig under en längre tid.
Ja, men jag tänker att det handlar om kristna livet handlar om att på något vis en sak det handlar om Ja, men att söka och finna Gud i allt, alltså de ignatianska slagordet. Och vi har en utmaning som människor idag, men i alla tider, att bevara vår längtan. Vi behöver lägga på vedkol på vedträn på den där längtan. Liksom. Och det som hjälper oss att göra det bra. Kör på det. Liksom. Hittar du någonting som hjälper dig att vara närvarande eller som hjälper dig att se Kristus i de människorna du möter och i din vardag och också ditt arbete. Liksom. Vad som hjälper att ditt arbete blir bön och din bön blir arbete. Bra. Kör på det liksom. Sen tror jag också att det finns goda liksom erfarenheter i kyrkan och kyrkans tradition. Det kan både vara lokalt och det är också genom 2000 år som för mig så finns det vissa där som liksom, de återkommer för ofta och är för bra för att jag ska så här sen säga, för att jag ska avfärda dem och säga att de funkar inte för mig. Liksom. Men jag för mig har de där korta bönes liksom suckarna eller böneorden varit viktiga de senaste åren som ett liksom komplement till tidebönen. Att kanske ibland bara slänga iväg en kort tanke till Jesus innan man ska göra någonting eller när man står i någonting och så tänker man, usch, det här var tufft liksom. Jag önskar så att jag fick till att göra examen, för tanken om examen är fantastiskt bra, men jag får inte till det på någon längre period. Det är helt värdelöst jag är. Men som komplement liksom till tidebönen som vi ber hemma så har det inte minst varit så här, att ha ett böneband. Att vi varje knut ber Jesus bönen eller ha en rosenkrans och be och hälsad Maria. Liksom. Det där blir någonting som övar mig i att bönen blir, andning blir bön. Liksom. Och det är inte, för mig är inte den liksom personliga bönen så mycket kopplad till jag sätter mig ner den här stunden när jag läser ett bibelord, utan det gör jag och min fru när vi ber kompletorium. Utan det är nog snarare under dagen de där kortare liksom, bönegrejerna. Eller man väntar på bussen eller någonting ska bli klart. Det har varit stor hjälp för mig.
Men på tal om att din fru, du ber kompletorium. Vill du säga något om det? Som också en inbjudan kanske?
Kanske det. Ja, men när, där i april när det skett sig i hela världen så hade vi... Då hade vi funnits med i bott i kommuniteten Oikos i 4 år och haft liksom en god bönarytm. Så när vi flyttade ner till Lund igen från Hammarkullen då för 2 år sedan så sa vi att det finns ju ingen anledning att slänga bort den här goda bönarytmen. Varför skulle vi göra det? Så vi hade sagt det lite, vi hade inte liksom skrivit ut det någonstans, men sagt till folk vi kände att klockan 8 de här dagarna i veckan, nästan alla dagar, så är det bön hemma hos oss. Dörren står öppen. Du kommer in och sätter dig om du vill vara med. Annars så kommer du inte att sätta dig. Liksom. Och vi skiter lite i vilket. För det kommer att vara bön här. De här dagarna. Och det hjälpte oss jättemycket. Det var lite som du sa där Johanna. För oss hjälper det fortfarande jättemycket. Att veta att det ska bes här. Punkt slut. Det är bättre att det är bön här klockan 8 än att det inte är det. Och för oss att bjuda in människor till det är också djupt själviskt, för det hjälper oss att inte kunna säga så där vid matbordet att nej men ska vi skita i det ikväll. Vi kan kolla på någon serie istället. Det finns alltid någonting annat man kan göra liksom. Så det är rent själviskt. Nej men det vi gjorde då i april var ju att vi bara sa att vi testar oss och bara slänger upp en kamera och sänder vårt kompletorium. Och så kan ju, eftersom att det är tidebön, så kan ju alla vara med. Liksom. Jag vet att några hade lite kompisar som har testat att be på Zoom och lite andra sådär. Och men det, liksom, tekniken, handlar man lite i osynk när man ska be tidebön så blir det väldigt hackigt och knepigt och sådär. Så vi sa att nej, men vi leder så att säga bönen och så får folk vara med och helt enkelt titta titta på vår skärm. Så där. Och då har vi tur att få ha några ikoner upphängda hemma. Så folk slipper sitta och titta på oss. Några. När de ber. Det är inte så fräckt. Och det hade inte varit så om de hade kommit hem till oss och bett heller. Att man hade suttit och tittat på varann. Utan vi riktar vår blick mot Kristus. Liksom. Och sen just att det är tidebön. Och med hjälp av tidigärdsappen eller böckerna så vet man vad man är. Och då kan man helt plötsligt be tillsammans. Och det har varit... vi är så tacksamma och glada för det gänget som vi får vara. Både att be för varandra. Vi har alltid en så att säga fritt formulerad förbön med, där vi tar upp förbönsämnen som folk hör av sig kring. Och det är ju fantastiskt hur folk öppnar upp och delar med sig av sina liv. Och det är fantastiskt att veta att även om inte alla de, det är mellan genomsnitt mellan 10 och 20 sådär, som samlas live och ber. Och även om inte vi sitter i vårt vardagsrum allihopa, även om vi önskat att det varit så märker vi att det här förenar oss. Liksom. Det är fantastiskt att veta att vi är ett gäng runt om i Sverige och som ber tillsammans. Liksom. Och som faktiskt också ber samma ord och vid samma tid. Och sådär. Så det gör vi måndag till torsdag, alla dagar utom fredag och lördag. Klockan 8 så ber vi i kompletorium. Och det är på min Facebook-sida, så det är bara leta upp mig så ser man videon här läggs upp. Och det är, än en gång, för oss har det varit fantastiskt att få bära. Vi behöver hjälp också i det där att bära vår... att hålla vår längtan brinnande. Vi klarar inte det själva liksom. Och vi behöver också, tror jag, hjälp av att hitta goda rytmer för att göra det. Och precis som när man spelar i ett band så om man sjunger i en kör så behöver man ha hjälp av varandra att hålla den där gemensamma rytmen. Men sjunger man i en kör så gör det inte jättemycket om jag råkar rapa eller tappar takten lite. För att det kommer ändå att låta bra så att säga. Andra kommer att ta tag där. Så. Och det är samma sak med bönen tror jag. Vi behöver få hjälp att inte hålla den där takten själva, utan vi behöver hjälp att vara flera som håller takten, både för vår personliga andaktsliv och för vår gemensamma bön.
Tack! Vad fint! Jag tänker att det kanske avrundar. Det känns som att vi kan ta upp massa saker. Jag hade velat prata om en tidning som jag läste idag från Världen idag, där det stod på framsidan: depressionen försvann vid första bönen. Men det kan vi prata vidare om någon annan gång. Men tack för att ni var med. Jättefint att få vrida och vända lite tillsammans med er.
Tack själv.
Tack själva.
Och vi hörs nästa vecka. Ja. Helt enkelt.